Kapitel 11. Den sista byn. Det hade blivit mörkt när de kom till Carisford, och det hade tagit längre tid att komma dit än mäster Kinch hade fått Rand att tro när han släppte av dem. Rand undrade om hela hans tidsuppfattning höll på att bli skev. Det var bara 3 kvällar sedan de mötte Howell Gard i Fyrkunga. 2 sedan Page hade överrumplat dem i Sharons marknad. Och bara 1 dag sedan den namnlösa kvinnan hade försökt mörda dem i stallet på drottningens tjänare. Men det kändes som om till och med det var ett år sedan. Eller en livstid. Vad som än höll på att hända med tiden verkade Carisford helt alldagligt, åtminstone på ytan. Prydliga murgrönstäckta tegelhus och smala gränder, bortsett från själva Camelinvägen. Allt var lugnt och till synes fridfullt. Men vad finns under ytan, undrade han. Sharons marknad hade sett fridfullt ut, liksom byn där kvinnan... Han hade aldrig fått veta vad den byn hette, och han ville inte tänka på det heller. Ljus sken från fönstren, ut på helt folktomma gator. Det passade Rand. Han slank från hörn till hörn och lyckades på så sätt undvika de människor som var ute. Matt höll sig tätt in till honom, stelnade till när grusets skrapande avslöjade att någon närmade sig. Dök från skugga till skugga när den dunkla skepnaden hade gått förbi. Carryfloden var bara 30 steg bred här och det svarta vattnet var trögflytande. Men man hade för länge sedan byggt en bro över vadstället. Århundradens regn och vind hade nött ned stenpålarna tills de nästan såg ut som naturliga formationer. Åratal av foror och köpmansvagnar hade också nött på de tjocka trästockarna. Lösa bräder skramlade under stövlarna. Högljutt som trumslag. Länge efter att de hade lämnat byn och var ute på landsvägen igen väntade Rand på en röst som frågade vilka de var, eller värre, som visste vilka de var. Landskapet hade fyllts upp mer och mer ju längre de kom, blivit allt mer tättbebyggt. Ständigt såg de tända ljus från fönster i bondgårdar. Häckar och stängsel kantade vägen och åkrarna bortom. Det var alltid åkrar och ängar, aldrig en skog i närheten av vägen. Det verkade som om det alltid var i utkanten av en by, också när det var flera timmars väg från någon. Prydligt och fridfullt, och aldrig en antydan om att mörkvänner eller värre kunde ligga på lur. Plötsligt satte Matt sig på vägen. Han hade skjutit halsduken högt upp i pannan nu när månskenet var allt ljus de hade. Det går 1000 steg på 1 mil, muttrade han. 20 mil på 1 dagsresa. Jag går inte 10 steg till om det inte finns någonstans att sova i slutet av dem. Någonting att äta skulle inte heller vara i vägen. Du har inte gömt undan någonting i fickorna, va? Ett äpple kanske. Jag klandrar dig inte i så fall. Du kan väl åtminstone titta efter. Rand såg sig om på vägen åt båda håll. Ingenting annat än de själva rörde sig i natten. Han sneglade på Matt som hade dragit av sig ena stöveln och nu satt och gned sig på foten. Eller det enda som hade rört sig i natten. Han hade också ont i fötterna. Det gick en skälvning genom benen, liksom för att säga att han ännu inte hade återfått krafterna så mycket som han trodde. På en äng precis framför dem fanns mörka kullar, höstackar, små efter vintern men ändå höstackar. Han knuffade till Matt med tån. Vi kan sova där. Höstackar nu igen, suckade Matt, men han drog på sig stöveln och reste sig upp. Vinden ökade. Nattkylan blev skarpare. De klättrade över gärdsgårdens släta slanor och hade snart grävt ned sig i höet. Det skynke som skyddade höet mot regnet tog udden av blåsten också. Rand låg och vred sig i den grop han hade gjort tills han hittade en bekväm ställning. Höet stack fortfarande genom kläderna, men det hade han lärt sig att stå ut med. Han försökte räkna hur många höstackar han hade sovit i sedan Vita Bro. Sagornas hjältar sov aldrig i höstackar eller under häckar. Men det var inte längre lätt att låtsas att han var en hjälte i någon saga, inte ens en liten stund. Med en suck vek han upp kragen i hopp om att slippa få hö på ryggen. Rand, sa Matt lågt. Rand, tror du att vi klarar oss fram? Till Tarvalon. Det är långt kvar, men... Caimlyn, tror du att vi klarar oss fram till Caimlyn? Rand lyfte på huvudet, men det var mörkt i deras håla. Det enda som sa var Matt fanns var hans röst. Mäster Kinch sa 2 dagar. I övermorgon eller dagen därpå är vi framme. Om inte 100 mörkvänner väntar på oss längs vägen. Eller en blekman eller 2. Tystnad rådde ett ögonblick och sedan sa Mert. Jag tror att det bara är vi kvar, Rand. Han lät skrämd. Vad det här än handlar om är det bara vi 2 kvar nu. Bara vi. Rand skakade på huvudet. Han visste att Matt inte kunde se det i mörkret. Men det var ändå mer för sin egen skull än för Matts. Sov nu, Matt, sa han trött. Men själv låg han vaken en lång stund innan sömnen infann sig. Bara vi. En tupp som gol väckte honom och han kravlade upp i den första dagen och borstade höet av kläderna. Trots hans försiktighetsåtgärder hade en del hö letat sig ned på hans rygg. Stråna satt kvar mellan skulderbladen och kliade. Han tog av sig jackan och drog upp skjortan ur byxorna för att få tag i dem. Det var medan han stod med ena handen över ena axeln och den andra uppvriden mot ryggen som han upptäckte människorna. Solen hade inte gått upp ännu, men redan kom människor i en stadig ström nedför vägen. Ensamma eller i par, på väg mot Caimlyn. Vissa med säckar eller bylten på ryggen. Och andra som inte hade annat än en vandringsstav, om ens det. De flesta var unga män, men här och var kom en flicka eller en äldre person. Alla var de fläckiga och smutsiga på det sätt man blir om man har vandrat en lång sträcka. Vissa hade blicken vänd mot vägen och trött hopsjunkna axlar trots att det var så tidigt. Andra hade blicken fäst på någonting osett framför dem. Någonting som fanns borta vid gryningen. Mert rullade ur höstacken och kliade sig ivrigt. Han hejdade sig bara länge nog att knyta halsduken om huvudet. Den skyddade inte hans ögon fullt lika mycket denna morgon. Tror du att vi får någonting att äta idag? Rands mage kurrade deltagande. Det kan vi fundera på när vi kommit ut på vägen, sa han. Han rättade hastigt till kläderna och grävde upp sin andel av deras bördor ur höstacken. När de väl kommit fram till gärdsgården hade Matt också lagt märke till människorna. Han rynkade pannan och stod kvar på ängen medan Rand klättrade över. En ung man, inte mycket äldre än de själva, kastade en blick åt deras håll när han gick förbi. Hans kläder var dammiga, liksom den hoprullade filt han bar på ryggen. Vart är du på väg? Ropade Mert. Till Caimlyn förstås, för att se draken, svarade ynglingen utan att stanna. Han höjde ett ögonbryn när han såg filtarna och sadelväskorna de bar och tillade. Precis som ni. Så fortsatte han med ett skratt. Med blicken ivrigt vänd framåt. Mert ställde samma fråga flera gånger under dagen. Och det som inte gav ungefär samma svar var det som bodde i trakten. Om dessa alls svarade var det med att spotta och vända sig bort i avsmak. De vände sig bort, men de höll ett vakande öga på omgivningen också. De tittade på alla vandrarna på ungefär samma sätt, ur ögonvrån. Deras mine sa att främlingar kunde ta sig för vad som helst om man inte höll ett vakande öga på dem. De som bodde i trakten var inte bara misstänksamma mot främlingar utan verkade också rejält harmsna. Det var precis lagom mycket folk på vägen, utspridda precis lagom tätt, för att böndernas vagnar och kärror som dök upp när solen tittade fram över horisonten inte skulle kunna ta sig fram mer än hälften så snabbt som den vanliga lunken. Ingen av de åkande hade någon lust att ge vandrarna skjuts. Oftare fick vandrarna en sur min och kanske en svordom för att det var i vägen för dem som måste arbeta. Köpmännens vagnar rullade förbi utan att stöta på andra hinder än att folk hötte med näven, vare sig det var på väg till eller från Cambridge. När det första ledet av köpmansvagnar kom i raskt trav, så tidigt på morgonen att solen knappt hunnit över horisonten, drog Grant sig undan från vägen. Det såg inte ut som om de tänkte sakta in för någonting, och han såg andra kasta sig ur vägen. Han gick ända ut på vägkanten, men han fortsatte gå. En flimrande rörelse när den första vagnen dundrade förbi var den enda varning han fick. Han kastade sig raklång på marken, och kuskens piska smällde i luften där hans huvud nyss hade varit. Från stället där han låg mötte han kuskens blick när vagnen rullade förbi. Hårda ögon ovanför en mun spänd i en hård grimas. Ingen oro för att han kunde ha vållat blodvite eller förstört ett öga. Måtte ljuset blända er, rålade Matt efter vagnen. Ni kan inte... En beriden vakt slog till honom på axeln med spjutskaftet, slog omkull honom ovanpå Rand. Ur vägen, mörkvän, morrade vakten utan att sakta in. Därefter höll de sig på avstånd från vagnarna. Det fanns sannoliken tillräckligt många av dem. Knappt hade skramlet och skrällandet från en dött bort förrän man kunde höra nästa komma. Såväl vakter som kuskar stirrade på dem som var på väg mot Cambridge som om de sett avskräde gå. En gång missbedömde Rand en kusks piska med bara en hårsmån. Han slog handen över skråman vid ögonbrynet och svalde hårt för att inte kräkas vid tanken på hur nära det varit att snärten hade träffat honom i ögat. Kusken hånflinade åt honom. Med andra handen högg Rand tag i Matt för att hindra honom från att lägga en pil på bågsträngen. Låt bli, sa han. Han nickade mot vakterna som red bredvid vagnarna. En del av dem skrattade. Andra såg med hårda blickar på Märts båge. Om vi har tur får vi inte mer än ett kokstryk med spjutskaften. Om vi har tur. Märt muttrade vresigt, men lät Rand dra med honom vidare ner för vägen. Två gånger kom skvadroner av drottningens gardister ridande på vägen, med lansarnas vimplar fladdrande i vinden. Vissa av bönderna ropade åt dem och ville att de skulle göra någonting åt alla dessa främlingar, och gardisterna stannade alltid tålmodigt för att lyssna. Mitt på dagen stannade Rand till och lyssnade på ett sådant samtal. Kaptenens mun var ett tunt streck bakom hjälmens visir. Om någon av dem skäl eller inkräktar på er mark, muttrade han åt en långe gänglige bonde som med bister min stod vid hans stigbygel, så ska jag släpa honom inför rätta. Men de bryter inte drottningens lag med att gå på drottningens landsväg. Men de finns överallt, invände bonden. Vem vet vilka de är eller vad de är, och allt det här pratet om draken. Ljusmänniska, här finns bara en handfull av dem. Cambridges murar bångar, och det kommer fler för var dag. Kaptenens blick blev ännu bistrare när han fick se Rand och Matt som stod i närheten. Han pekade nedåt vägen med en stålskodd handske. Fortsätt, eller också tar jag er för att ni hindrar trafiken. Hans röst var inte omildare än när han talat med bonden, men de fortsatte. Han såg efter dem en lång stund. Rand kunde känna blicken i ryggen. Han misstänkte att gardet inte hade mycket tålamod med vandrare och ingen medkänsla med en hungrig tjuv. Han bestämde sig för att hejda Matt om denne föreslog att de skulle stjäla ägg igen. Men det fanns ändå en fördel med alla vagnar och människor på vägen, särskilt med alla de ynglingar som var på väg till Camlin. Om mörkvänner jagade dem skulle det vara som att försöka hitta två särskilda duvor i en hel flock. Om inte den myrdrail som kommit på vinternatt hade vetat just vem den var ute efter skulle dess frände kanske inte ha större lycka här. Det kurrade ofta i magen, en påminnelse om att de nästan inte hade några pengar kvar. Sannligen inte tillräckligt för en måltid med de priser man tog så här nära Camlin. En gång kom han på sig med att ha handen på flöjtväskan, men sköt bestämt tillbaka väskan på ryggen igen. God hade känt till flöjten och jonglerandet. Det gick inte att säga hur mycket Baal Samon hade fått veta av honom före slutet. Om det Rand sett verkligen hade varit slutet, eller hur mycket han kunnat meddela andra mörkvänner. Han tittade bedrövat på en bondgård de gick förbi. En man gick på vakt längs stängslet med ett par hundar som morrade och slet i kopplen. Karn såg ut som om man inte ville någonting hellre än att hitta en förevändning att släppa dem. Hundarna var inte lösa på alla gårdar, men det var ingen som erbjöd vandrarna arbete. Innan solen gick ned hade han och Matt gått förbi ytterligare två byar. Byborna stod i klungor, pratade sinsemellan och såg på medan den stadiga strömmen passerade förbi. Det såg inte vänligare ut än bönderna gjorde, eller köpmännens kuskar och drottningens garde. Alla de här främlingarna var på väg för att se den falske draken. Dumhuvuden som inte hade vett att stanna där de hörde hemma. De kanske var anhängare till den falske draken, kanske rent av mörkvänner. Om det nu var någon skillnad på det ena och det andra. Kvällen kom och vid den andra byn började folkströmmen tunnas ut. De få som hade pengar försvann in på värdshuset, även om de tycktes få diskutera för att bli insläppta. Andra började leta efter någon närbelägen häck eller äng där det inte fanns några hundar. I skymningen hade han och Matt Camlin-vägen för sig själva. Matt började prata om att hitta en höstack, men Rand envisades med att fortsätta. Så länge vi kan se vägen, sa han. Ju längre vi kan gå utan att stanna, desto längre försprång har vi. Om de nu jagar oss. Varför skulle de börja jaga oss nu, när de hittills har väntat på att vi ska komma till dem? Det var skäl nog för Matt. Han skyndade på stegen, såg sig ofta om över axeln. Rand blev tvungen att raska på för att hinna med. Natten tätnade, lystes bara upp en smula av ett svagt månsken. Matts utbrott av kraft försvann och han började gnälla igen. Verkande knutar uppstod i Rands vador. Han sa sig att han hade gått längre när han arbetat hårt en dag på gården hemma hos Tam. Men hur ofta han än upprepade det kunde han inte förmå sig att tro på det. Han bet ihop tänderna, struntade i verken och vägrade stanna. Matt gnällde och själv var han helt upptagen av nästa steg. Så det var praktiskt taget framme vid nästa by innan han såg ljusen. Han stannade ostadigt, plötsligt medveten om en sveda som gick från fötterna upp genom hela benen. Han trodde att han hade en blåsa på höger fot. När Matt fick syn på ljusen från byn sjönk han med ett stönande ned på knä. Kan vi stanna nu, flåsade han. Eller vill du att vi ska hitta ett värdshus och skylta för mörkvännerna om var vi är, eller för blekmännen? Andra sidan byn, svarade Rand och stirrade på ljusen. På så här långt håll, i mörkret, kunde det ha varit Imons Wall. Vad väntar där? En mil till, inte mer. Inte mer? Jag tänker inte gå ett steg till. Det kändes som om det brann i Rands ben, men han tvingade sig att ta ett steg till och sedan ännu ett. Det blev inte lättare, men han fortsatte, ett steg i taget. Innan han gått 10 steg hörde han att Matt kom raglande efter honom, muttrande för sig själv. Han trodde att det var lika bra att han inte kunde urskilja vad Matt sa. Det var så sent att bygatorna låg tomma, även om det fanns ljus i åtminstone något fönster i varje hus. Värdshuset mitt i byn var klart upplyst, omgivet av en gyllene pöl som förjagade mörkret. Musik och skratt, dämpade av tjocka väggar, trängde ut från huset. Skylten över dörren gnisslade i vinden. Vid värdshusets närmaste sida stod en häst och kärra på Camelinvägen och en man som såg över seltonen. Vid byggnadens bortre ände stod 2 män precis i utkanten av ljuset. Rand stannade i skuggan bredvid ett hus där det var släckt i alla fönster. Han var för trött för att leta i gränderna efter en väg runt värdshuset. Bara en liten stund, bara tills männen hade gått sin väg. Matt sjönk ihop mot en vägg med en tacksamhetens suck, lutade sig bakåt som om han hade tänkt somna där. Någonting med de båda männen i utkanten av ljuset gjorde Rand olustig. Först kunde han inte sätta fingret på det, men sedan märkte han att mannen vid kärran tyckte likadant. Han kom till slutet av den rem han just hade tittat på, la bettet till rätta i hästens mun, gick sedan tillbaka och började om från början igen. Hela tiden höll han huvudet nedböjt och blicken på det han höll på med, bortvänd från de andra männen. Det kunde ha varit så att han helt enkelt inte hade upptäckt dem, trots att de stod knappt 50 fot bort. Om det inte varit för hans stela sätt att röra sig och att ibland tafatt vända sig mot det han höll på med så att han inte skulle behöva titta på männen. En av männen i skuggorna var bara en svart kontur, men den andra stod mer i ljuset, med ryggen mot Rand. Det syntes ändå tydligt att han inte var förtjust i det samtal han just var inbegripen i. Han vred händerna och höll blicken i marken, ryckte stundom med huvudet i en nick åt någonting som den andra hade sagt. Rand hörde ingenting av samtalet. Men han fick ett intryck av att det var mannen i skuggorna som stod för allt pratande. Den ängslige mannen bara lyssnade, nickade och vred oroligt händerna. Slutligen vände sig den som stod höljd i mörker bort och den orolige karn började gå in i ljuset igen. Trots kylan torkade han sig i ansiktet med det långa förkläde han bar, som om han vore indränkt i svett. Det stack i skinnet på Rand när han såg skepnaden försvinna bort i natten. Han visste inte varför, men hans oro tycktes följa den gestalten. Det pirrade i nacken och håret reste sig på armarna, som om han plötsligt hade insett att någonting smög sig på honom. Han ruskade snabbt på huvudet och gned sig på armarna. "Du börjar visst bli lika fånig som Matt, va?" I samma ögonblick slank en gestalt förbi, avtecknade sig mot ljuset från ett fönster och det kröp i skinnet på Rand. Värdshusets skylt gnisslade och gungade i vinden, men gestaltens svarta mantel rörde sig inte. "Blek man," viskade han, och Matt kom upp på fötter som om Rand hade skrikit. "Vad?" Han tryckte handen över Matts mun. Tyst. Den mörka gestalten var uppslukad av mörkret. Vart? Den är borta nu. Tror jag. Hoppas jag. Han lät handen sjunka. Det enda ljud Matt gav ifrån sig var en lång inandning. Den orolige mannen hade nästan kommit fram till värdshusdörren. Han stannade och slätade till förklädet, samlade sig synbart innan han gick in. "Det är underliga vänner du har, Raymond Holdwin," sa mannen vid kärran plötsligt. Det var en gammal mans röst, men stark. Den talande rätade på ryggen och skakade på huvudet. Underligt att en värdshusvärd ska träffa såna vänner i mörkret. Den nervösa mannen hoppade till när den andra yttrade sig och såg sig om. Som om han inte hade sett kärran och mannen förrän just då. Han tog ett djupt andetag för att samla sig och frågade sedan skarpt. Och vad menar du med det, Almenbant? Just det jag sa, Holdwin. Konstiga vänner. Han kommer inte härifrån, va? Det är mycket undligt folk som har rest här igenom de senaste veckorna. Väldigt mycket undligt folk. Och det ska man höra från dig. Holdwin plirade mot mannen vid kärran. Jag känner många människor, till och med folk från Camlin. Inte som du, som sitter instängd uppe på den där gården du har. Han tystnade, men fortsatte sedan som om han trodde att han måste förklara sig mer. Han kommer från Fyrkunga, letar efter ett par tjuvar, unga pojkar. De stal ett hägersvärd från ett värdshus. Rand kippade efter andan när han hörde Fyrkunga nämnas. När han hörde om svärdet sneglade han på Mert. Hans vän stod tätt tryckt mot väggen och stirrade ut i mörkret med ögon så stora att det såg ut att bara vara vitor. Rand ville också stirra ut i natten. Halvmannen kunde finnas var som helst. Men hans blick återvände till de båda männen framför värdshuset. Ett hägersvärd, utbrast Bant. Inte konstigt att han vill ha tillbaka det. Holdwin nickade. Ja, och de vill han också åt. Min vän är en rik man, en köpman, och de har ställt till bråk bland de män som arbetar för honom. Berättat rövarhistorier och gjort folk upprörda. De är mörkvänner och anhängare till Logan också. Mörkvänner och anhängare till den falske draken. Och berättar rövarhistorier också. De ställer till mycket för att vara så unga. Du sa väl att de är unga? Plötsligt hördes någonting roat i Bands röst. Men värdshusvärden tycktes inte lägga märke till det. Ja, det är inte 20 än. Det är en belöning utfäst på dem. 100 guldmynt. Holdwin tvekade och tillade. Det är hala de där båda. Ljuset vet vilket slags historier det kan berätta när de försöker uppvigla folk mot varandra. Och farliga också, även om de inte ser sådana ut. Blodtörstiga. Bäst att du håller dig undan om du ser dem. Två unga män, en med ett svärd vid sidan, och båda tittar snett på folk. Om det är rätt pojkar kommer min vän och hämtar dem när de väl är hittade. Det låter nästan som om du vet hur de ser ut. Jag kommer att känna igen dem när jag ser dem, sa Holdwin trosvisst. Försök bara inte ta dem själv. Det är ingen mening med att du kommer till skada. Kom och berätta för mig om du får se dem. Min vän tar hand om dem. 100 guldmynt för båda två, men han vill ha båda. 100 guldmynt för båda två, sa Bant eftersinnande. Och hur mycket för det här svärdet som han så gärna vill ha tillbaka? Holdwin tycktes inte ens inse att den andra gjorde narr av honom. Jag vet inte varför jag säger det här till dig, snäste han. Du har fortfarande siktet inställt på din dumma idé, ser jag. Det är ingen särskilt dum idé, svarade Bant fridsamt. Det kanske inte kommer en falsk drake till innan jag dör. Ljuset givet att det blir så. Och jag är för gammal för att ligga i svansen på någon köpman hela vägen till Camlin. Nu får jag vägen för mig själv, och imorgon bitti är jag i Camlin. För dig själv. Det fanns en otäck darrning i värdshusvärdens röst. Man vet aldrig vad som är ute om nätterna, Almenbant. Alldeles ensam på vägen i mörkret. Även om någon hör dig skrika kommer ingen att låsa upp dörren för att hjälpa dig. Inte nu för tiden, Bant. Inte ens din närmaste granne. Det tycktes inte oroa den gamle bonden det minsta. Lika lugnt som innan svarade han. Om inte drottningens garde kan hålla ordning på vägarna, så här nära Camlin är ingen av oss säker, inte ens i våra egna sängar. Enligt min mening kunde gardet gärna få trygga vägarna med att slå din vän i bojor. Smyger omkring i mörkret och är rädd att låta någon se honom ordentligt. Du får inte mig att tro att han inte har ont i sinnet. Rädd, utbrast Holdwyn. Din gamla fårskalle, om du visste... Han slöt munnen med en smäll och ruskade på sig. Jag vet inte varför jag slösar bort tiden på dig. Försvinn, stå inte här och skräpa framför mitt värdshus. Värdshusdörren slog igen bakom honom. Muttrande för sig själv tog Bernt tag i kanten på kuskbocken och satte foten på hjulets nav. Rand tvekade bara ett ögonblick. Matt högg tag i hans arm när han började gå. Är du galen, Rand? Han kommer ju att känna igen oss. Stannar du hellre här med en blekman i närheten? Hur långt tror du att vi kommer till fots innan den hittar oss? Han försökte låta bli att tänka på hur långt det skulle komma i en kärra om den hittade dem. Han skakade av sig Märt och halvsprang vägen fram. Noggrant höll han igen manteln så att svärdet inte syntes. Blåsten och kylan var ursäkt nog för det. Jag kunde inte undgå att höra att ni är på väg till Camlin, sa han. Bernt ryckte till och slet åt sig en påk ur kärran. Hans väderbitna ansikte var fullt av rynkor och hälften av tänderna saknades. Men med knotiga händer höll han påken i ett stadigt grepp. Men efter en stund sänkte han ena änden av den till marken och lutade sig på den. Så ni är på väg till Camlin, för att se draken förstås. Rand hade inte märkt att Matt följde efter honom. Men Matt höll sig undan, utanför ljuskretsen, och de blickar han gav värdshuset och den gamle bonden var lika misstänksamma som de han vände ut i natten. Den falske draken, sa Rand med eftertryck. Bernt nickade. Visst, visst. Han sneglade på värdshuset och sköt sedan med ens in staven under sätet igen. Ja, om ni vill ha skjuts, så hoppa upp. Jag har slösat bort tid nog som det. Själv var han redan på väg upp. Rand klättrade upp över bakkanten och bonden snärtade med tömmarna. Matt sprang för att komma i kapp när kärran gav sig av. Rand högg tag i hans arm och drog ombord honom. Bernt höll god fart och byn försvann snabbt i natten. Rand la sig ned på de nakna plankorna och kämpade mot julens sövande gnissel. Matt kvävde sina gäspningar med knytnäven och stirrade vaksamt ut över landskapet. Mörkret låg tungt över åkrar och gårdar, avbrutet av ljus från fönster. Ljusen tycktes avlägsna, såg ut som om de kämpade förgäves mot natten. En uggla hoade, ett sörjande läte. Och vinden jämrade sig likt förtappade själar i skuggan. Den kan finnas var som helst där ute, tänkte Rand. Bernt tycktes också känna nattens tunga tryck, för han tog plötsligt till orda. Har ni någonsin varit i Camlin för? Han skrockade. Nej, det har ni väl inte. Vänta tills ni får se det. Världens finaste stad. Jo då, jag har hört talas om Ilian och där Ebo och allt det där. Det finns alltid dumskallar som tror att saker och ting är större och bättre bara för att de ligger bortom horisonten. Men i mitt tycke är Camlin det mest storslagna som finns. Kunde inte vara bättre. Nej, det kunde det inte. Jo, kanske om drottning Morgase, må ljuset skina över henne, gjorde sig kvitt den där häxan från Tarvalon. Rand låg på rygg med sin filt och Thoms hoprullade mantel under huvudet, såg natten fara förbi och lät bondens ord skölja över sig. En människoröst höll mörkret på avstånd och dämpade den sorgsna vinden. Han bred på sig för att kunna titta upp på Bernts rygg. Menar ni en Aesir det? Vad skulle jag annars mena? Sitter där i palatset som en spindel. Jag är drottningen trogen, annat kan ingen säga. Men det är helt enkelt inte rätt. Jag säger nu inte som andra att Elaida har för stort inflytande över drottningen, inte jag. Och vad gäller de som påstår att Elaida är drottning till allt utom namnet? Han spottade ut i mörkret. Mer ger jag inte för dem. Morgase är ingen nickedocka som sprattlar när en häxa från Tarvalon rycker i trådarna. En ACD till. Om. När Moraine kom till Camlin kunde hon mycket väl bege sig till en annan ACD. I allra värsta fall kunde den här Elaida kanske hjälpa dem att ta sig till Tarvalon. Han såg på Mert. Och som om han talat högt skakade Mert på huvudet. Han kunde inte se Merts ansikte, men han visste att det hade en orubbligt nekande min. Bernt fortsatte prata, snärtade med tömmarna var gång hästen saktade in, men lät i övrigt händerna vila på knäna. Jag är drottningen trogen, som sagt, men till och med dumhuvuden säger ibland någonting värt att lyssna på. Också en blind gris hittar ibland ett ekollon. Någonting måste göras. Det här vädret, skördar som slår fel, kor som sinar, kalvar och lam som är dödfödda eller har två huvuden. De förbaskade korparna väntar inte ens på att djuren ska dö. Folk är rädda. De vill ha någon att lägga skulden på. Draktanden dyker upp på folks dörrar. Varelser smyger omkring i natten. Lador bränns ner. Folk som den där Hordwin går och skrämmer upp andra. Drottningen borde göra någonting innan det är för sent. Det håller ni väl med om? Rand gav till ett obestämt läte. Det verkade som om de hade haft ännu större tur än han trott när de hittade den här gamle mannen och hans kärra. Om de hade väntat på dagsljuset hade de kanske inte kommit längre än till den förra byn. Varelser som smög omkring i natten. Han lyfte på sig för att se över kärrans sida ut i mörkret. Och där ute tycktes skugggestalter vrida sig. Han sjönk ned igen innan hans inbildning övertygade honom om att det fanns någonting där ute. Bernt tog det som samtycke. Just det, jag är drottningen trogen och jag kommer att försvara henne mot alla som försöker skada henne. Men jag har rätt. Ta prinsessan Elaine och prins Gawain till exempel. Det vore en förändring som inte skulle göra någon skada och kanske vore till nytta. Visst, jag vet att det är så vi alltid har gjort i Andor. Skickat iväg tronens dotter för att fostras hos Aes Sedena och den äldste sonen att fostras av väktarna. Jag tror på sedvänjor, visst gör jag det. Men se bara vad som hände sist. Lack dog i stora fördärv innan han ens smordes till första prins av svärdet. Och Tigraine försvann. Rymde eller är död. När det blev dags för henne att inta tronen. Det har vi fortfarande ont av. Ni vet, det finns folk som säger att hon fortfarande lever. Att Morgase inte är den rättmätiga drottningen. Dumskallar. Jag kommer ihåg vad som hände. Minns det som om det vore igår. Ingen tronens dotter som kunde ta över när gamla drottningen dog. Och alla adliga hus i Andros slogs och intrigerade för att få den. Och Taringale Damodred. Man skulle aldrig ha trott att han hade förlorat sin hustru. Så ivrig var han att lista ut vilket hus som skulle vinna. Så att han kunde gifta om sig och bli drottningens gemål trots allt. Nå, han lyckades ju. Men varför Morgase valde? Ja, ingen man förstår en kvinnas inne. Och en drottning är tufalt kvinna. Gift med en man och gift med ett rike. Han fick det han ville hur som helst. Om än inte på det sätt han ville. Drog med Carhain i ränkerna innan han var klar. Och ni vet ju hur det slutade. Trädet höggs ned. Och svartslöjade ejlmän kom över drakmuren. Han lyckades ju i alla fall bli anständigt dödad sedan han avlat Elaine och Gawain. Och det är väl slutet på det hela. Men varför ska man skicka dem till Tarvalon? Det är på tiden att man slutar tänka på Andors tron och Aes Sedai i samma tanke. Om ni måste ge sig iväg någonstans för att lära sig vad de behöver, så finns det ju lika bra boksamlingar i Ilian som i Tervellon. Och det kan lära prinsessan Elaine lika mycket om att härska och intrigera som häxorna någonsin kan. Ingen vet mer om intriger än folk från Ilian. Och om inte drottningens garde kan lära prins Gawain tillräckligt om stridskonst, så finns det ju soldater också i Ilian. Och i Shaenar och i Tyr för den delen. Jag är drottningen trogen. Men jag tycker inte att vi ska ha mer med Tervellon att göra. 3000 år räcker bra. Det är mer än nog. Drottning Morgase kan leda oss och ställa allt till rätta utan hjälp från Vita tornet. Men det säger jag er, att det är en kvinna som många män är stolta att få böja knä för. Jo, en gång. Rand kämpade mot den sömn som hans kropp skrek efter. Men kärrans rytmiska knarrande och svajande sövde honom. Och han fördes bort av Bernts entoniga röst. Han drömde om Tam. I början satt han vid det stora ekbordet på gården och drack te, medan Tam berättade för honom om drottningens gemål och tronens döttrar, om drakmuren och svartslöjade ejlmän. Hägersvärdet låg på bordet mellan dem. Så var han plötsligt i västanskogen och drog den hastigt hopkomna båren genom den månbelysta natten. När han såg sig om över axeln var det Thom som befann sig på båren, inte hans far. Och han satt där med benen i kors och jonglerade i månskenet. Drottningen är gift med riket, sa Thom muntert, medan de färggranna bollarna dansade i en cirkel. Men draken? Draken är ett med riket och riket är ett med draken. Längre bort kunde Rand se en blekman komma, med den svarta manteln orörlig i vinden, och ljudlös som en vålnad gled hästen mellan träden. Två avhuggna huvuden hängde från Myrdrailens sadelknapp, droppande av blod som rann i mörkare strömmar ner för hästens kolsvarta bok. Lan och Moraine, med ansiktena förvridna i grimaser av smärta. Blekmannen höll i en handfull rep. Bakom de ljudlösa hovarna sprang människor, tomma i ansiktet av förtvivlan, bundna av repen. Mert och Perrin och Egwen. Inte henne, vrålade Rand. Måtte ljuset blända dig. Det är mig du vill ha, inte henne. Halvmannen gjorde en gest och Egwen uppslukades av lågor. Hennes kropp förvandlades till aska. Skelettet svartnade och smulades sönder. Draken är ett med riket, sa Thom, som ännu obekymrat satt och jonglerade. Och riket är ett med draken. Rand skrek och öppnade ögonen. Kärran for gnisslande fram längs Caimlinvägen, full av natt. Och den söta doften av hö som lyfts ur för länge sedan och den svaga lukten av häst. En gestalt svartare än natten satt på hans bröst och ögon som var svartare än döden mötte hans. Du är min, sa korpen och den vassa näbben högg honom i ögat. Han skrek när den drog loss ögat ur hans huvud. Med ett vrål som skar i strupen satte han sig upp och slog båda händerna för ansiktet. Kärran rullade fram i tidigt morgonljus. Omtöcknad stirrade han på händerna. Inget blod, ingen smärta. Resten av drömmen höll redan på att försvinna. Men det där... Försiktigt kände han sig i ansiktet och rös. Du fick... Mert gäspade så att det knakade i käkarna. Du fick åtminstone lite sömn. I hans rödögda blick fanns inget större deltagande. Han låg hopkrupen under sin mantel med filten under huvudet. Han pratade hela fördömda natten. Är du vaken nu, sa Bernt från kuskbocken. Du skrämde mig, det gjorde du, när du skrek så där. Nåja, vi är framme. Han slog ut med handen framför sig i en yvig gest. Camlin, världens mest storslagna stad.